Prisat vare Herrens underbara namn. Så roligt att få se så många ansikten och en del nya faktiskt. Om vi ska komma nära skaparen så krävs renhet och avskildhet, helighet. Han bor i helighet, i avskildhet och i ett ljus dit ingen kan komma. Men man kan komma nära, men inte helt ända fram än. För att kunna komma ända fram så måste man bli av med all orenhet. Det finns orena drifter inom oss som hindrar oss att vara riktigt nära den evige. Och det enda sättet att bli av med de drifterna, det är att dö. Hur många vill dö? Döden är ett medel som den evige har skapat för att föra oss in i ett annat stadium av renhet som vi inte har nu. När uppståndelsen kommer så blir de som har blivit utvalda av honom rena, totalt av med sina onda begär. Synden, smutsen, orenheten. Vad gör du? Håller på att läsa igenom Moseböckerna. Jag kan vänta lite med det. Den parasha som jag läst nu den vecka som gick talar om prästerna och tabernaklet. Den evige ville bo bland sitt folk och i sitt folk. Och därför så säger han till Israel: bygg ett tabernakel åt mig, en helgedom, en avskild plats, en boning. Och vi ska läsa från Andra Mosebok 40, vers 12. Du har det här. Du kan ta detta. Andra Mosebok 40, vers 12 och framåt. Därefter ska du föra Aron och hans söner fram till uppenbarelsetältets ingång och tvätta dem med vatten, två dem med vatten. Och du ska sätta på Aron de heliga kläderna och smörja honom och helga honom till att bliva präst åt mig. Och du ska föra fram hans söner och sätta livklädnare på dem. Och du ska smörja dem så som du smorde deras fader till att bliva präster åt mig. Så ska denna deras smörjelse bliva för dem en invigning till ett evärdligt prästadöme, släkte efter släkte. Och Mose gjorde detta, han gjorde i alla stycken som, så som Herren hade bjudit honom. Det här är 1917 års översättning. Vi ska tala om fyra saker utifrån den här texten. Det första är renad. Och det andra är klädd. Och det tredje är smord. Och det fjärde är avskiljetjänst. Det här är en process som krävs för att en präst ska kunna tjänstgöra nära den evige. En präst, i det här fallet Aaron och hans söner, de blev utvalda att vara präster. En präst har rätten att komma närmare den evige än resten av folket. Och han är nästan som en väg. Han är en bro, han är en dörr, han är en kanal genom vilken folket kan komma nära Herren i honom. Han är en representant åt två håll. Han representerar folket inför den evige. Så när prästen kommer till den evige så kommer folket i honom. Men också när prästen tjänstgör inför folket så är han som en representant för Herren inför folket. Men prästens uppgift är i första hand fokuserad på den evige, inte så mycket på folket. Prästtjänsten har sitt ansikte mot Herren. Man tjänar honom. Och då måste man offra någonting. Prästtjänsten är till för att offra. På franska så heter präst, när man har översatt, franska översättningar säger sacrificateur, en offrare, som en översättning av hebreiska ordet kohen, präst. Det första som prästen var tvungen att göra för att kunna tjänstgöra, för att kunna komma nära Hashem, det var att rena sig. Vi läser i andra Mosebok 30, vers 17 och framåt. Hashem sa det till Mose och Moshe, som han heter på hebreiska. Du ska göra ett kar av koppar med en fotställning av koppar att användas till tvättning. Och du ska ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det. Det finns två material som Herren har skapat i den här världen som renar. Renar för att tjänstgöra. Det är vatten och eld. De två materialen, om man ska kalla eld för material, fenomenen, företeelse, renar. Därför så är världen tvungen att gå igenom både vatten och eld för att kunna komma in i sin härlighet. Vatten har vi redan gått igenom när Noafloden kom. Då renades världen genom vatten. Men det behövs en ytterligare rening, och den kommer snart, och det är genom eld. För att det ska kunna bli himlar och jord som är rena. Att kunna ha Herrens närvaro boende hos sig i evighet. Nu kan man inte låta prästerna gå genom eld, för då skulle de inte kunna tjänstgöra sig. Så då väljer Herren vatten för att rengöra dem. Och då ska de hälla vatten i det här kopparkaret. Och koppar är en bild på eld också. Det är dom i koppar. Aaron och hans söner ska tvätta sina händer och fötter med vatten från det. När de går in i uppenbarelsetältet ska de tvätta sig med vatten för att de inte ska dö. Man kan inte komma hur som helst inför Gud. Det krävs renhet. Om man inte är ren och kommer nära honom så dör man. Det är så viktigt det här. Och det här är en sanning som håller på att gå förlorad i världen idag. Därför man har inte lärt sig att visa respekt för myndigheter. Den har förlorats i den generation som vi lever idag. Kom ni ihåg när Ester skulle gå in till kungen? På den tiden i Persien så hade de väldigt starka regler när det gäller tillträde till konungen. Han hade ett stort torg framför den plats som han befann sig när han tjänstgjorde. Och om någon kom in på det torget utan tillstånd, så blev han omedelbart dödad. Och Ester kände till den här regeln. Och när Mordekaj, hennes kusin, sa till honom: du måste gå in till kungen och be om nåd för judarna, för de har tänkt att döda oss. Då sa Ester: alla vet att om man går in på det där torget, platsen framför kungen, utan tillstånd, utan att ha blivit kallad, så måste man dödas, om inte kungen sträcker ut sin spira och ger nåd. Det här talar lite grann om vad det är att komma inför den stora, fruktansvärda, evige skaparen. Det finns strikta regler att komma inför honom. Orenhet kan inte komma i närheten av honom. Därför så var det så viktigt att prästerna som tjänstgjorde i det lilla tabernaklet här på jorden, som är en bild av det stora tabernaklet i himlen, skulle rena sig varenda gång de kom närmare honom. Inte bara en gång om dagen, flera gånger om dagen var de tvungna att tvätta sina händer och tvätta sina fötter för att kunna vara inför Herrens ansikte och tjänstgöra, för annars så skulle de dö. Orenhet får inte plats hos honom. Han är avskild, helig, och de som tjänar honom måste tjäna i avskildhet, i helighet, i renhet och i avskildhet. Vad kallas i skrifterna de onda andarna för det mesta? Orena andar. Varför kallas de för orena andar? Därför att de är själva fulla av orenhet, och de producerar orenhet i människor för att avlägsna dem ifrån den rene. Därför måste vi bli befriade från orena andar för att kunna uppleva Herrens riktiga närvaro och kraft i våra liv. All orenhet måste avlägsnas från våra ögon. All orenhet ska avlägsnas från våra kroppar. Och i tabernaklet så lär Herren Israel att det är inte bara frågan om andliga ting, det är frågan om materiella ting också. För det materiella återspeglar det andliga, och det andliga återspeglas i det materiella. Och när man i det materiella verkar i förhållande till det andliga, så påverkas det andliga av det materiella. När man offrar ett djur av kött och blod, så händer någonting i det osynliga. När man tvättar sina händer med vatten, H2O, och häller det på sina händer och sina fötter, så händer det någonting i det himmelska. Det blir ett närmande, det blir en väg som öppnas, som är ren, där det kan komma härlighet och uppenbaras ting ifrån osynliga världen som inte kan uppenbaras på annat sätt. Det blir en koppling. Renhet krävs för att kunna vara i hans närhet. Och han är väldigt noga, våran rene fader i himlen. Renhetsreglerna är så viktiga i skrifterna, så att det tar upp många kapitel i Moseböckerna. Renhetsregler. Hur man beter sig i sitt vardagliga liv för att hålla renheten. Därför att Herrens tabernaklet och närhet finns hos oss. Och hans änglar går omkring, och han själv. Hans själva Shekhinah, hans närvaro, hans uppenbarade närvaro, som var synlig som ett moln och som eld, fanns där hela tiden. Och för att det skulle kunna fortsätta vara där utan att folket skulle riskera att bli skadat, så krävdes väldigt strikta reningsregler. Vill du leva nära Herren? Lär dig av Torans och det judiska folkets renhetsregler, så kan du leva nära. Det är ett steg, och ett utav de här fyra stegen för att vara nära Herren. Den som har påverkats av den grekisk influerade undervisningen säger att kroppen har ingen betydelse, det är anden som är det viktiga, kan inte förstå den eviges sanningar. För det han är en, och han vill att världen ska bli förenad. Att det osynliga och det synliga ska förenas till ett och kyssas och bli en enhet. Vi är till, det judiska folket är till för att förena det som har blivit splittrat åt. Att det ska bli enhet mellan det osynliga och det synliga. Den materiella världen ska intas och bli fullständigt omfamnad av den osynliga härligheten från himlens värld. Det är framtiden. Och för att vi ska kunna uppnå det, så måste vi arbeta i den materiella världen. Och Herren lärde sitt folk det här när han gav dessa renhetsregler. Tvätta era händer och era fötter när ni kommer nära mig, annars så dör ni. Detta ska vara en evig stadga för dem, för Aaron själv och hans efterkommande från släkte till släkte. Psalm 24, vers 3 och vers 4 säger: vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer. Titta på dina händer. Oskyldiga händer. Oskyldiga händer. Händerna måste vara oskyldiga. Och så står det rent hjärta. Rent hjärta. Titta på ditt hjärta, det är inte så lätt. Den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Du ser händer, hjärta, själ. Enhet. Echad. Den som har oskyldiga händer heter på hebreiska neki chapaim. Neki chapaim. Kaf, det är handflata på hebreiska. Yad, det är hela armen. Kaf. Chapaim, det är båda händerna. Aim, det är dualformen. Aim, det blir två. Chapaim eller chapaim. Neki chapaim. Neki, det är ordet naki. Naki, vad betyder naki? Ren. Så jag skulle helst vilja översatt den här versen: den som har rena händer och rent hjärta. För det är inte bara en fråga om moralisk renhet i våra händer när vi ska tjäna Herren, utan även fysisk renhet. Även, det lär vi oss av prästerna i templet. De var tvungna att tvätta sig rent fysiskt med vatten för att kunna komma nära Herren. Och det är en princip som alla bör lära sig som vill vara nära Herren. Låt oss läsa Hebreerbrevet 10:19. Vi har en vers här som jag för ett antal år sedan hade svårt för. Jag tyckte det var väl lite lustigt. Låt oss läsa ifrån Hebreerbrevet 10:19 till och med 22. Och jag parafraserar det lite grann här. Bröder, i kraft av Jeshuas blod kan vi nu frimodigt gå in i det mest avskilda, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Var finns det tabernaklet som Jeshua gick in i? Inte på jorden. Han gick aldrig in i det allra heligaste templet. Det finns i himlen. Det finns en möjlighet att vandra i anden och gå in i det allra heligaste i himlen. Det finns en väg. Genom Jeshuas blod. Genom hans död. Genom hans kropp. Han är översteprästen som går in där. Och folket som är i honom går in genom honom. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt mig läsa vers 20 gånger till. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött, sin kropp. Vi har en stor präst över Guds hus. Vers 22. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och en kropp som är badad i rent vatten. Vad står det i 1917 års översättning? Har du den där? Vad som har 1917? Där har du den. Kroppen tvagna med rent vatten. till kroppen tvagna med rent vatten. Jag hade svårt för den här versen när jag levde i, låt oss säga, den teologiska världen. Jag tyckte liksom det passar inte. Om man ska gå in i himlen, varför ska man ha kroppen ren då? Det är ju någonting andligt. Behöver inte ha, kroppen har väl ingenting med det att göra när jag går in i himlen. I min ande går jag in i himlen, men kroppen har väl ingen betydelse. Det tänkandet är dualistiskt. Man separerar mellan ande och kropp. Och det vill inte Herren, utan han vill att det ska vara enhet. Echad. Så det innebär då att för att kunna gå in i det allra heligaste i himlen, så behöver vi tvätta våra kroppar rent fysiskt med vatten. Det är kanske nya tankar för en del. Orenhet i det fysiska har betydelse för våran kontakt med Herren. Jakobs brev kapitel 4 vers 8. Närma er Gud så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Den ena ytterligheten är att bara se det andliga och tänka att det är det enda som gäller. Den andra ytterligheten är att bara se det fysiska och tänka att det är det enda som gäller. Skrifterna talar om båda samtidigt. Rena era hjärtan. Det är ju ingen fråga att vi ska rena, ta, skära upp bröstet och ta en tandborste och rena hjärtat med tvål. Det är inte så det menas. Det är ju en moralisk rening i mina uppsåt, i hjärtat, som är mitt inre, som har med min själ och min ande att göra. Där ska det finnas renhet, men också i våran fysiska kropp. Gör era händer rena, ni syndare. Och naturligtvis så talar det om de brott som man kan begå med sina händer. Om jag använder mina händer till att till våld och slår en människa, så får jag orenhet på mina händer. Om jag använder mina händer till att stjäla, så får jag orenhet på mina händer. Och det är inte frågan om fysisk orenhet, utan här är frågan om en moralisk orenhet. Och jag ska säga, mina vänner, jag har funderat mycket på de här begreppen av renhet. På hebreiska är det tahor. Lev tahor brali, skapa i mig ett rent hjärta. Veruach nachon chadesh bekirbi, och ge mig på nytt en frimodig ande, eller en rak ande. Vad innebär det med renhet, tahor, att vara ren? Jag har gått igenom Moseböckerna och funderat mycket på det. Vi kan dela upp ordet renhet i tre områden. Fysisk renhet, moralisk renhet och rituell renhet. När jag har orena händer och har begått ett brott eller har begått någonting som är omoraliskt, så har jag orena händer. Och då är det moralisk orenhet. Och då behöver jag rena det, ni syndare, som det står här. Det finns också en typ av orenhet man kan få utav det som kallas för rituell orenhet, produceras av kontakt med döden. Allt som har kontakt med döden producerar rituell orenhet. Och inte bara kontakter med döden, utan även viss typ av smuts producerar rituell orenhet. Det som kommer från min kropp, från midjan och neråt, det som utgår från min kropp, från midjan och neråt, skapar rituell orenhet. Det innebär då att när det finns när Herren ville gå i sitt folk, bland sitt folk, när de var ute i krigsläger och lägret var på ett ställe, Toran säger att när ni går ut i krig och ni har ett läger, då ska ni ha med er en pinne och gå utanför lägret och göra era behov. För det får inte synas inne i lägret. Får inte synas. För Herren går omkring i lägret. Och han får inte hitta någonting som är orent.
Vad står det? I femte Mosebok 23 och 14 där står det. Vi kan läsa det. Herren din Gud går ju omkring i ditt läger för att rädda dig och ge dina fiender till dig. Därför ska ditt läger vara heligt avskilt så att han inte ser något orent hos dig och vänder sig bort ifrån dig. Alltså, avföring är orent för Herren. Nu var det inte så att Herren på det sättet går omkring, utan jag tror att det är frågan om änglarna här. Änglarna går omkring i det judiska lägret och Israels folk och de som är avskilda bland folken som förenar sig som församling, det är typet av läger, Herrens läger. Och han vill gå omkring bland oss. Hans änglar vill vara hos oss. Det finns änglar här nu. Och om änglarna ska få frihet att verka, så får det inte finnas avföring i deras syn. Man får inte se det. Ja, men det är ju andliga varelser. Ja, men det är så det fungerar. Det står ju så här. Den typen av orenhet gör att änglarna vänder sig bort. Till och med Herren då genom änglarna, efter han verkar alltså genom sina sändebud. Och det blir risk att man förlorar kriget då. Om inte Herren går med i lägret, så när vi anfaller fienden och vi har orenhet i lägret, så förlorar vi. Det hände ju samma sak med Akan. Han hade orena händer, han hade stulit. Då var det en moralisk orenhet i lägret. En man! Och de kunde inte inta en liten stad på 2000 invånare. Aj. 36 man av Israel dog på grund av en mans orena händer i lägret. Om du ska gå in i andlig kamp och är oren, så är du i väldigt stor fara. Renhet är ett måste för att kunna vinna seger i krig när man kämpar Herrens strider. Det är därför de orena andarna har tillträde till orena människor. De orena andarna drivs ut genom renhet och avskildhet, för de säger: vem är du? Jag känner dig. Du är Guds helige, säger de till Yeshua. Du är Guds avskilde. De klarar inte av hans renhet. För renhet är ett ljus som tränger igenom och driver ut de orena andarna. Var inte rädd för Satan och hans demoner om du är ren. Var rädd för Hashem när du är oren. Se till att du är ren, så kommer han att beskydda dig. Och han går omkring i ditt läger, både på det moraliska planet och det fysiska planet, men också på det rituella planet krävs renhet. Och jag ser att det är inte så stor uppdelningen i skrifterna mellan de här tre som man gärna vill. Man vill gärna dela upp det. Ja, men det är moralisk renhet. Ja, det är fysisk renhet. Fysisk renhet är inte så viktigt. Det är faktiskt viktigt för Herren, den fysiska renheten. En av anledningarna till att prästerna var tvungna att använda linnekläder när de tjänstgjorde, det är för att man, det säger min fru, har lärt mig från att studera till det. Man svettas inte i lin. Linet hindrar svett. Suger upp svett. Svetten finns inte där i kroppen. Du kan inte tjäna Herren med svett i kropp. Du är präst i templet. Jag pratar lite mer om rituell renhet, för vi måste förstå det, för det är inte så lätt. Det är den svåraste biten. Första Timoteus 2:8, vi ser att, som vet, Paulus, han är ju sänd till hedningarna, han är ju hedningarnas apostel. Och därför så ger han instruktioner till hur hedningarna ska tjäna Herren. Och en av de sakerna han gör i sina instruktioner är att han talar om hur de ska be. Första Timoteus 2:8. Jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga eller avskilda, upplyfta händer utan vrede och diskuterande. Vi kan lära oss flera saker i den här versen. För det första lär vi oss att när det gäller bön så är det bra att männen ber ensamma, utan kvinnor. Det första vi lär oss av den här versen. Varför är det bra för en man att inte ha kvinnor framför sina ögon när han ber? Därför att mannen lätt kan få orenhet i sina tankar när han ser en kvinna framför sig. Lätt, jag säger inte att det alltid blir så, men det är lätt för mannen, och för att hjälpa honom att inte bli frestad att med sina tankar tänka på sådant som skapar orenhet i hans sinne, så är det bäst att inte ha kvinnor framför ögonen när man ber, när man är man. Det är anledningen till att judarna inte har kvinnor framför sig när de ber. Det är förbjudet att ha en kvinna framför sig när man välsignar eller ber Shema-bönen eller ber vissa välsignelser. Och då, till och med ens fru ska man undvika att ha framför sig när man ber. Och det förstår jag. Så vacker som hon är. Jag börjar tänka på annat när jag ser henne. Det är en hjälp för mannen. Därför så har man kvinnorna bakom männen i när det är bön i synagogan. Och därför står det här att jag vill nog att männen ska be. Det står det inte att alla ska be. Och Paulus poängterar att männen bör be som en grupp som identifierar sig som män. Mansbön. Hur ska männen be? De ska ha avskilda, upplyfta händer. Naturligtvis så ska också kvinnorna be på samma sätt. Men han poängterar här att männen, det betyder då att bönelivet, låt säga så här, mannen har det högsta ansvaret att ha ett fungerande böneliv. Mer än kvinnan. Mannen, vi lär oss också att mannen behöver uppmuntras till bön. Kvinnan behöver inte uppmuntras till bön, för hon ber ändå. Som vi lärde oss häromdagen, att kvinnan är mer komplett än mannen. Mannen behöver arbeta för att bli en man. Därför så tackar juden varje morgon för att han inte är kvinna. Han kan inte säga tack för att jag är en man, för han är inte riktigt man. Han måste jobba för att bli en man. Han är en potentiell man, så därför tackar han att han inte är kvinna. Han är liksom stans mitt emellan där. Du måste bli en man. Kvinnan behöver inte tacka. För hon säger, jag tackar dig för att jag är skapad enligt din vilja, säger kvinnan. Hon är redan färdig. Så det är inget alls förakt mot kvinnor, utan tvärtom. Det är alltså liksom kvinnan. Hon har det så förspänt, så hon har lättare att få tag på det hon är och fungera bättre i sin uppgift som kvinna. Utom kanske i sådana kulturer där kvinnan har förstörts i sin uppfattning om sig själv. Och söker att bli manlig, eller söker manliga saker. Men jag tror ändå att kvinnan är så pass bra skapad så att hon har lätt för att hitta sig själv. Behöver inte sträva efter det som mannen har, eller ska ha, eller egentligen skulle ha haft. Mannen behöver kämpa för att kunna fungera som man. Anstränga sig. Därför säger jag, vill att männen ska be. Kvinnorna ber ändå. På varje ord ska be. Hur ska de be? De ska ha händer som är heliga, det vill säga avskilda. Och lyfta sina händer. Lyfta händer. Kan man knäppa händerna när man ber? Nej, man ska inte knäppa händerna när man ber. Det står ingenstans i Bibeln. Man ska lyfta händerna när man ber. Hur högt? Ja, det har ingen större bud. Det är helt klart att Paulus har tanken på Netilat Yadayim när han skriver detta. Den judiska seden att tvätta sina händer innan man ber. Den judiska seden att tvätta sina händer när man har varit på toaletten. Den judiska seden att tvätta händerna innan man bryter brödet. Den är helt klart i Paulus tanken. Han skriver det, att jag vill att männen på alla orter, det vill säga den judiska andliga kulturen, förs över till hedningarna. Hedningarna tränas att leva som präster. Som judarna är präster inför Herren. Så blir de utvalda bland hedningarna också intränade att fungera i dessa renhetslagars tänkande. För att kunna leva ett liv i närhet. Där Herrens härlighet och änglar går omkring i lägret och uppenbarar sin stora nåd utan vrede och diskuterande. Naturligtvis betyder heliga, avskilda och rena händer både fysisk renhet och moralisk renhet och rituell renhet. En jude som är tränad att vara präst. Judafolket är ett prästafolk. Judarna är präster för att tjänstgöra inför Herren och världens vägnar. Om judarna fungerar i sin prästtjänst så blir alla nationer välsignade. Om judarna är orena och inte fungerar i sin prästtjänst så blir världen förbannad. När juden fungerar i sin tjänst inför Herren så blir hedningen välsignad. Judarna lär sig att leva som präster. Det finns strikta regler för judiskt liv. För att kunna leva i renhet inför Hashem. Om en jude rör en del av kroppen som är avtäckt från midjan och ner till fötterna. Om man bara rör med händerna så får man inte be inför Herren. Man måste tvätta sina händer. För den delen skapar rituell orenhet och även kanske fysisk orenhet. Ingen jude har rätt att be som har rört den nedre delen av kroppen utan att rengöra sina händer. Man har inte rätt att nämna den eviges namn på en plats där det finns orenhet. Man kan inte be på toaletten. Man uttalar inte Herrens namn i duschen för man är naken. Man har inte rätt att tala om Torah, inte ens säga shalom på toaletten. Där det finns en toalettstol, där är det en oren plats. Där ska man inte be, inte uttala Herrens namn, inte ens tala om Torahs ord. Inte citera skrift, inte sätta upp en skylt på Herren är min herde på toaletten. Det är en oren plats. Och där ska man, den ska man avskilja och inte närma sig det heliga till en smutsig oren plats. Det här var lite mastigt för oss det kanske. Hopp. Det här var bara en liten del av prästtjänsten. Första delen är renhet. Den andra delen, att bli klädd. Vill ni hänga med? Vill ni fortsätta? Ja. Kläder. Oj, oj, oj. Kläder. Kläder. Jag vet inte om jag vågar gå in i punkt 2 här. Vi får ta det när vi har smält punkt 1 här. Andas lite. Jag tar lite vatten här. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nia bidvaru. När du hör en välsignelse och säger amen, så blir du välsignad mer än den som välsignar. För när du säger amen så håller du med honom. Och det är som att du själv hade välsignat också. Bäst är tyst om det spelas in. Får lyssna på sin predikan. Första gången som ordet kläder. Vi ska läsa texten. Vi hade det i andra Mosebok 40 vers 13. Och du ska sätta på Aron de heliga kläderna. Då har vi det. Det första var att han skulle tvättas med vatten. Därför ska du föra Aron och hans söner fram till uppenbarelsetältets ingång och tvår dem med vatten. Tvätta dem med vatten. Och du ska sätta på Aron de heliga kläderna. Avskilda kläder. Heliga kläder. Första gången som ordet kläder nämns i skriften är i första Mosebok 24 och 53. Det ordet begged betyder kläder eller klädesplagg. Står det så här: sedan tog tjänaren fram silversmycken, guldsmycken och kläder och gav till Rebecka. Han gav också hennes bror och mor dyrbara gåvor. Första gången ordet kläder nämns i hela skriften är när bruden får kläder. Det är viktigt att bruden får kläder. Den som ska bli brud måste klä sig. Det står ju om det i Uppenbarelseboken. Hon ska klädas med fint linne. Kläder är så viktigt. Ja, men talas det inte om kläderna? Adam och Eva blev så där, de blev nakna så där. Jo, men det står inte ordet begged där. Det ordet som vi såg i andra Mosebok 40:13. Du ska sätta på Aron de heliga kläderna. Det ordet begged, begadim. Big day kodesh. I första Mosebok 3:21 står det att Herren gjorde kläder av skinn. Men det står inte samma ord där på hebreiska, begged. Utan det är ordet ketonot. Eller ketonet. Ketonet är singular, ketonot är plural. Ketonet betyder livklädnad. Jag tyckte bättre om hur ska man översätta mantel? Ska vi se här. Ja, men det finns ingen. Finns det tunika på svenska? Ja, bra. Tunika. 3:21 har vi det. Och Hashem, Gud gjorde kläder av skinn åt, eller tunikor av skinn åt Adam och hans hustru. Och klädde dem. Men det är inte samma ord som vi har där innan. Bägge. Det är den första gången som tunika nämns i skriften. Och det ordet har vi faktiskt i andra Mosebok 40. När vi läser om prästerna. Det är vers 14. I andra Mosebok 40. Det är den texten vi tittar på. Och du ska föra fram hans söner och sätta livklädnader på dem. Så det är det samma ord som var med Adam och Eva. Det är alltså en klädedräkt som täcker största delen av kroppen. När Herren klär människan, så låter han inte henne vara halvklädd. För att inte säga halvnaken. Han skyler hennes delar. Och prästerna fick inte visa någonting av sina ben när de gick upp till altaret. Andra Mosebok 20 och 26. Där står det skrivet: du får inte heller stiga upp till mitt altare på trappor, så att din nakenhet blottas vid mitt altare. Här ser vi då att det är inte tillåtet att tjänstgöra inför Herren och vara naken. Prästerna fick inte visa sina ben. Fick inte ha trappsteg. Det betyder att de här kåporna de hade på sig, heter det kåpa också? Tunikarna. Mantlarna kan vi säga. Mantel tycker jag om det. Manteln gick ända ner till marken. Så om de då lyfte sin fot, då såg man ju några centimeter av smalbenen. Och det var förbjudet i tjänstgöringen i templet. Altaret fick inte se smalbenen. Fick inte synas när de tjänstgjorde inför Herren. Skila sig. Det är det andra som Toran lär oss när det gäller tjänstgöringen inför Herren. Man måste skyla sin kropp. Man kan inte stå med kortbyxor och sjunga lovsånger. Hur långt ska det gå då? Ja, i det jordiska templet var det ju ända ner till marken. Hur ska vi ha det i våra samlingar då? Var ska gränsen sättas? Jag tycker inte om att be ens med shorts med byxor som går över knäna så man ser från knäna ner till fötterna. Jag känner mig inte att jag är presentabel inför Herren, inför kungarnas kung och herrarnas herre. För jag vill inte vara avklädd inför Herrens ansikte, för han har lärt Adam och Eva hur man ska klä sig. Och han har lärt prästerna i templet att när du tjänstgör ska du se till att det inte syns någon naken del av dina ben. Hur gör man med armarna då? Ja, det är lite svårt. Kan vi säga att om du är man så kan du inte ha, du kan inte vara naken på överkroppen. Jag tror inte att det är välbehagligt för Herren när du ska stå och lovsjunga eller läsa Bibeln eller be. Klä dig, ta på dig åtminstone en t-shirt. Så du skyller din kropp. Det lär vi också av änglarna i himlen. De har 6 vingar. Står det när Jesaja såg ju. De hade 6 vingar, med 2 flög de. Med 2 täckte de sina ansikten och med 2 täckte de sina fötter. Varför? Därför att ansiktet och fötterna var avtäckta. Så när de stod i tjänsten inför Herren, de står i tjänsten. Dessa änglar var bärare. De har ju någon typ av kläder då. Eller täckta resten av kroppen. Men ansiktet och fötterna som är avtäckta. Skyller dem när de är inför den eviga och säger Kadosh, 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 Adonai Tzevaot, Melach al-Haaretz Kevodo. Kan inte komma inför honom hur som helst. Han är en eld. Det är livsfarligt. Kommer ihåg David, han skulle flytta arken. Och Ussa gick jämte. Och de hade satt arken på en vagn och drog den med oxar. Och Toran säger att det är leviterna som ska bära arken. Och de snubblade och arken ville välta. Och då räckte han ut sin hand för att rädda Herrens förbundsark så den inte skulle ramla i marken. Och då dog han på stubben. Dog. Han rörde vid arken. Varför? Han var ju ren också. Naturligtvis var han ren. Men han gjorde inte vad Herren hade sagt. Han hade inte rätt att röra arken. Det var leviterna som skulle bära den på sina axlar. Inga oxar som skulle dra den på en vagn. Herren har normer som ska uppfyllas. Annars är det livsfarligt att vara hans närhet. Vi kan vara långt ifrån honom. Vill du vara långt ifrån eller vill du vara nära? Jag vill vara nära honom. Men då finns det krav. Nu har vi kommit till nummer 2. Kläder. Skyla sin nakenhet. Varför har vi kläder på oss? Varför gjorde Adam och Eva fikonkläder? Fikonlövskläder kanske säga. För de kände att de var nakna. Sen den dag då de tog från den förbjudna frukten så hände någonting i människans konstitution och kropp och själ. Så man upplever sig naken när man inte klär sig. Det saknas någonting. Människan har en blygsamhet, en naturlig känsla av att blygas när man är naken. Så kläder har man till för att skylla sin nakenhet till. Det har man till för det. Inte känna skamsenhet. Och det är också till för att man skyller sin nakenhet för att inte uppväcka orena begär. Orena begär uppväcks av nakenhet. Mellan man och kvinna. Och ibland också mellan män och män. Ibland också mellan kvinnor och kvinnor. Som har blivit skadade i sin känsla av det sexuella. Som kan uttryckas på det sättet. En skada. Men det normala och det som Herren har skapat är att mannen uppväcks av begär när han ser en naken kvinna. Och kvinnan har inte så starkt, men har också känslor som uppväcks. Inte alls så starkt som man. Därför så klär vi oss för att inte orsaka att andras orena begär hindrar dem från att vara nära Herre. Och där har vi ju naturligtvis våra kära systrar som måste tänka på det. Att skyla sig. Det är bra att ha en regel att skyla axlar, överdelen av kroppen, ända ner till armbågen. Och skyla åtminstone så att knät är täckt. Se till då att det inte, när man sätter sig, att det visas någonting längre upp. För då uppväcker det orena begär hos mannen. Och det kan skada hans själ. Och nu får ju mannen verkligen skydda sina ögon också naturligtvis. Och inte tänka på vad han sätter sina ögon. Men vi får hjälpas åt här, kvinnor och män. Kläder har man också för att skydda sig mot olika saker som kan skada kroppen. Köld, värme, regn. Finns det andra saker i naturen som kan skada oss? Vind, ja. Bi. Insekter. Solljus. Månljus. Kan månljuset vara farligt? Ja. Kanarieöarna så måste man gå med keps när det är fullmåne, annars så får man skada på huvudet.
För vissa yrkesgrupper så är kläderna jätteviktiga. Brandmän till exempel.
Ja, brandmän. Finns olika faror som man då skyddar sig med kläderna. För att inte tala om skorna. Vassa stenar, vassa föremål. Taggar. Och ser vi alltså kläder till för att skylla sin nakenhet. Kläder till för att skydda sig. Kläder också till för att, och det är kanske det som människan jobbar mest för, att uttrycka sig. Man vill uttrycka skönhet genom kläder för det mesta. Det är därför det finns så mycket business i kläder. För människan har behov av att uttrycka skönhet. Och kanske kvinnan är speciellt utrustad för att kunna skapa skönhet genom kläder. Mer än mannen. Mannen har enkla kläder. Enkelt att klä en man, eller hur? Men att klä en kvinna, det krävs en vetenskap. Och det är en gåva som Herren har gett kvinnan. Kläder är till för att skapa skönhet. Och det kläder också till för att visa hur man känner det. Om du är ledsen, om du har sorg och går på en begravning, då kläder du dig inte i blommiga kläder och så här. Starka, härliga, gröna och gula och röda färger. Det gör man inte på en begravning. Jag vet inte om någon har sett någon sån på begravning. När du uttrycker din sorg så kläder du inte dig med såna färger. Man kan alltså använda kläder till att uttrycka hur man känner det. Det finns högtidskläder, bröllopskläder, slips. Varför har vi slips idag? För vi firar att vi har nymåne. nymånadshögtid. Och så vill jag hedra Toran. Så när jag undervisar från Toran så vill jag gärna ha slips. För jag tänker att jag vill visa någon typ av skönhet. Jag tycker den var vacker, den slipsen med den här skjortan. Eller det var egentligen min fru som tyckte det. Och då vill jag uttrycka den skönheten. Inte för att ni ska titta på mig och titta vad snygg han är. Alltså, nej, fy. Jag gör det för Herrens skull. Om jag hade stått hemma och predikat för väggen så hade jag också klätt mig så. Men det gör jag inte. Jag vill uttrycka skönhet och heder inför Hashem genom att ta på mig vackra kläder. Det är därför vi tar på oss vackra kläder när vi kommer tillsammans och sjunger lovsången för Hashem. Inte för att visa upp oss för våra grannar. För att de ska titta på mig hur snygg jag är. Men jag tycker, dels så kan man vara glad i sig själv. Jag känner mig nöjd med mig själv genom att känna mig vacker. Visst vill vi känna oss vackra. Jag vill vara vacker. Jag vill inte gråta när jag tittar i spegeln. Jag vill bli glad. Liksom, okej då. Okej då. Det får vara bra sådär. Det kunde varit bättre, men okej då. Jag vill göra så gott jag kan. Dels känner jag mig nöjd med mig själv. Och dels så känner jag att jag kan ära Herren med det vackra som jag kan uttrycka genom mina kläder. Med mitt sätt att klä mig. Och det är inte bara kläder, utan det är hår och sån här grejer. Håret, ja. Det tar många minuter och bland timmar. De som har. Och det är ju en del av vårt sätt att vara. Vi är ju skapade så. Det är ju helt rätt. Det är ju frågan hur vi gör också. Viktigt att man har rätt motiv i allting. En annan sak som kläder, man har till kläder för att bli mer effektiv. Man blir, det finns så, arbetskläder är ju till för att man ska vara effektiv i sitt arbete. Det finns desinfekterade kläder som används i vissa sammanhang där man inte kan skada omgivningen genom bakterier. Så då har man kläder som är desinfekterade och då är man mer effektiv i det arbete man ska göra. Och kanske på kliniker och så här vidare. Det finns olika arbetskläder, utrustade kläder för att kunna vara effektiv. Sportkläder är en typ av kläder man tar på sig för att kunna vara effektiv i det man gör. Med mera. Och det sista som jag har hittat när det gäller kläder, det kanske finns mer, det är att man har kläder för att visa representantskap. Man sätter på sig kläder. Det finns vissa kläder som är ett tecken på att man står i någon annans tjänst. Till exempel en uniform som en polis har på sig. Eller en soldat. Det är ju ett tecken på att man står i en annans tjänst. Då talar kläderna om att man är polis. Folk som är på gatan ser direkt, där är en polis. Hur vet de det? Jo, för han är klädd som en polis. Kläderna ger ett budskap och talar om att han representerar staten, myndigheterna, och han har fått makt att göra vissa saker. En huvudbonad talar om, det är ett tecken på att man står i en annans tjänst ofta. Du har en polismässa, skeppar, sån här marinsoldater har speciella hattar på sig och så vidare. Det finns massa olika typer av huvudbonader som talar om att man står i tjänst på olika sätt. Färger kan också tala om att man står i tjänst. När man åker flygplan så ser man att de på Austrian Airlines klär sig med vissa färger. Alla ser likadana ut där. Sen kan man diskutera om det är snyggt eller inte, den alltså. Men liksom en arbetsuniform där de som tjänster i Austrian Airlines eller El Al eller SAS, SAS har vissa kläder. Och det här med att visa representantskap kan ju också vara att man tillhör en viss grupp. En fotbollsklubb till exempel har ju vissa kläder, vissa färger som gör att tar jag på mig Barça färgerna eller Barça t-shirt och liksom grejer här då, så tror alla att jag håller på Barça. Det är inte säkert att jag håller på Barça. Jag kan hålla på Real Madrid istället då. Mexiko. Messi, alltså Messi. Ja, jag kan ingenting om det där. Okej. Okay. Min fru, hon vet vad fotboll är, men jag vet inte riktigt vad det är. Alltså, du kan ha kläder på dig som talar om att jag tillhör den typen av gruppen människor. Och det här är ju någonting som vi lever med dagligen. Vi ser på människan hur han klär sig och hur han vårdas, hur han har ordnat sin kropp. Och då kan man säga, okej, det tillhör den gruppen. Eller hur? Man identifierar sig genom sina kläder. I Israel så finns det olika typer av kippor. Och då vet man, när man tittar på kippan, vilken grupp som de tillhör, de som har den typen av kippa. När det nu gäller prästernas kläder, som vi nu tittar på i Andra Mosebok, så är prästernas kläder, det inkluderar mycket av det vi har sagt här. Varför man klär sig, varför man använder kläder. Skydda sin nakenhet, skydda sig, uttrycka sig, bli mer effektiv och visa representantskap. Som vi nu har redan tagit upp, så är prästen klädd för att skylla sin nakenhet. Och det har vi ju tagit upp, att det inte får synas någonting från hans nakna ben. Det är alltså den nedre delen av kroppen som är speciellt känslig när det gäller rituell tjänst, rituell orenhet. Den delen får inte synas när han tjänstgör vid altaret. Och prästerna också har också kläder för att skydda sig mot den eviges härlighets närvaro. Den evige uppenbarade ju sin närvaro. Ibland kom det eld från himlen och då var kläderna ett skydd från att inte skadas av hans oerhörda energi när han manifesterar sig. Och det står också om det i första kungaboken 19:13. När Elia sprang ifrån Isabel, den falska drottningen, som hade hotat att döda honom. Han flydde från henne och sprang till Horeb. Och där så uppenbarade sig den evige för honom genom en vindpust. En liten vindpust. Där fanns Hashems närvaro. Och när han hörde det så gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Varför höll det Elia sig med manteln när han upplevde Herrens närvaro? Ett sätt att tillbe. Ett sätt att skydda sig. Ett sätt att skydda sig. Varför håller judarna för ögonen när man läser Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad? Därför att när man gjorde det i templet så kunde man bli blind när Herrens närvaro visade sig. Elia täckte för sin ansikte när han upplevde Herrens närhet. Det är ett sätt att skydda sig. Och det är också ett sätt när prästerna klär sig att uttrycka skönhet inför den evige. Andra Mosebok 28, vers 2. Står det skrivet, och du ska göra avskilda kläder åt din bror Aaron till ära och prydnad. Den evige vill att hans tjänare ska vara vackra när de står i tjänst. Och det är väl så att när man känner sig ren, då känner man sig värdefull. När man har fina kläder, det är inte säkert att de är dyra, men man tycker det är vackert, då känner man att man är någonting. Jag vet inte om ni känner det. Om man går med trasor och så där vidare. Och den här kulturen när man ska klä sig med söndriga kläder, det är en kultur som ringaktar människans värde. Gå inte med trasiga jeans. Du är mer värd än så. Det tillhör ett folk som trycker ner människan och säger du är ingenting, du är skräp, du är en trasa. Ta på dig vackra kläder, bli en kung, en drottning, en prinsessa, en prins. Lev som prins. När du klär dig som en prins så beter du dig som en prins. När du klär dig som en trasa, beter du dig som en trasa. Du identifierar dig med ditt sätt att klä dig. Det här är jag är klädd som en trasa. Du är mycket mer än så. Du är hög. Därför så skulle prästerna som är de högsta i tjänst för den evige ha vackra kläder på sig. Se till att du har rena kläder. När man kommer inför Herren så måste man ha en gåva till honom. Jag ska citera vad du säger så att det kan spelas in. Och det innebär då att när man tar kläder på sig, vackra kläder och fina kläder, då är det ett sätt att ge någonting till honom, för man har inget annat, säger du. Men du har mycket annat också. Du har dina läppas lovsång som är vackra och ljuvliga inför Herren. Men det är också kläder som gläder. Det var ju någon annons på det någon gång till. Uttrycka skönhet. Gör heliga kläder. Om det då är heliga Big Day Kodesh, så är det kläder som inte uppväcker orena begär, som inte för tankarna till synd, utan för det till helighet, till renhet. De orena andarna tycker inte om de kläderna, för de skapar en känsla av att jag vill stå i Herrens tjänst. Jag vill inte synda med mina händer, mina tankar och min mun. Och det var så att när överste prästen skulle gå in i det heliga och tända rökelse, då fick hans tankar inte gå till någonting annat än det han höll på med. Om han plötsligt skulle tänka på det offer han skulle offra efteråt, så skulle han riskera att dö på den platsen. Hans sinne var tvunget att vara oerhört koncentrerat på: nu ska jag tända rökelse, det är det jag ska göra inför Hashem, och inte ha någon annan tanke som kom in där. Så det är viktigt hur man tänker. Och därför så kan kläderna hjälpa oss att tänka rätt. De kan också föra våra tankar till orena saker. Så tänk på vad du sätter på dig. Män som sätter öronhängen kopplar sig med slaveriet i Egypten. För där var alla slavar tvungna att ha öronhängen. Männen. Kvinnor som sätter öronhängen visar skönhet. Men män ska inte ha öronhängen, kära syskon. Ta av er era öronhängen, kära män. Det är inte för män, det är för kvinnor. Kläder är ett tecken på att man har blivit insatt i den eviges tjänst. Insatt i den eviges tjänst. De satte på sig kläder för att kunna tjäna honom. Och det var tjänstkläder. De fick inte ta ut prästkläderna från området där templet var. De var tvungna att stanna. När de slutade sin tjänst så fick de inte ta med sig kläderna hem. Prästkläderna var bara till för tjänsten i templet. Och de tillhör en viss grupp, prästerna. Det tredje punkten, orkar ni? Jag tar lite vatten. Att bli smord. Det står så här, du ska tvätta Aron med vatten, hans söner ska du tvätta med vatten. Du ska sätta på Aron de avskilda kläderna och smörja honom och helga honom till att bli präst åt mig. Att smörja är ett sätt att inviga. Jakob, han sov över på natten och fick en dröm, kom ihåg det. Och han såg en steg upp till himlen Och han hade ju en sten där. Han hade lagt huvud på en sten. Och när han vaknade och såg att det här var en tempelplats, Herrens närvaro var ju här, så reste han stenen och hällde olja på den. Han smorde den med olja och sa att den här stenen ska bli början till ett Guds hus. Man ska bygga ett tempel utav den här stenen. Och det är första gången ordet smörja finns i skrifterna. Mashach. Mashach. Och Mashach är grundordet för Mashiach, som har med smörja att göra. Inget, alltså på rätt sätt, tolka det rätt. Att smörja. I första Mosebok 28 och 18 står det: tidigt på morgonen steg Jakob upp och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stol och göt olja över den. I första Mosebok 31 och 13 talar Hashem till Jakob och säger så här: jag är Betels Gud. Det var där du smorde, här kommer ordet Mashach, och du smorde en minnessten och gav mig ett löfte. Bryt nu upp och dra ut ur detta land och vänd tillbaka till ditt fosterland. Herren talar för första gången mot Mashach när han sa du smorde en sten. Och jag vill bara ta upp tre saker i skriften. Det ser vi oss att människor som smörjs, för här var det en sten som smordes. Den smordes alltså till att tjänstgöra som en begynnelse till ett tempel. När jag kommer tillbaka hit då ska jag använda den här stenen och bygga ett tempel, sa Jakob. Men det finns också människor som blir smorda. Den första gången vi ser att en människa smors, så är det när han smörjs. Det är när han smörjs till präst. Prästtjänsten, det var det vi läste om. De ska smörjas till att bli präster. Att invigas. Sen blir det kungen som smörjs. Säger man så? Smörjs. Som blir smord. Profeten Samuel fick ju uppdraget att smörja Saul till kung. Och sen skulle han smörja David till kung. De invigdes. Och när David blev erkänd av folket, så står det att de äldste kom och smorde honom till kung. Så smörjelsen insätter någon i tjänst. De hällde olja på deras huvuden. Och i tredje fallet ser vi att när Elia fick uppdraget att insätta Elisa som sin ersättare, för han skulle sluta sin tjänst och Elisa skulle ta över, så blev han också smord till profet. Smord till att tjänstgöra. Och det fjärde vi tittar på nu då är att avskiljas till tjänst. Jag frågade rabbinen i den synagoga där jag ber varje morgon. När jag kom till den här texten så ställde jag mig frågan: varför står smörja före avskilja i den här texten? Vers 5. Du ska smörja honom och avskilja honom, eller helga honom. Jag frågar rabbinen, varför står det att han ska smörjas först och sen avskiljas? Ska man inte avskiljas först och sen smörjas? Var min fråga. Och då sa han så här: nej, det är verksamheten som avskiljer. Hapeula mekadeshet, sa han. Hapeula mekadeshet. Verksamheten, aktiviteten är den som avskiljer. Du ska smörja honom och du ska avskilja honom. Först smörjs han, och avskiljandet i sig, det är just när man smörjer, då blir den avskiljande. Det är aktiviteten som avskiljer någonting. Och så sa han några andra exempel. Och det läser man om i, vi kan läsa om det också i andra Mosebok 19 och 5. Där står det: om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför andra, alla andra folk, till hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad ni ska tala till Israels barn. Vad är det som gör dem till präster och till ett avskilt folk? Det är just att de hör och håller buden. Det är när man lyder buden som man avskiljs. Det är aktiviteten som avskiljer. Fjärde Mosebok 15 och 39 och 40. Ni ska ha sådana tofsar. Och när ni ser på dem ska ni tänka på alla Herrens bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon som lockar er till otrohet. Så att så ska ni tänka på och göra efter alla mina bud och vara avskilda eller bli avskilda inför Hashem, er Gud. Det är när man gör det man ska så blir man avskild. Aktiviteten är den som helgar. Tredje Mosebok 20, 25 och 26. Gör alltså skillnad mellan rena och orena fyrfota djur och mellan rena och orena fåglar så att ni inte gör er själva avskyvärda för de fyrfota djurs eller fåglars skull eller för de kräldjurs skull som rör sig på marken. Alla dessa djur som jag har avskilt från er som orena, ni ska vara avskilda inför mig, till jag, Hashem, är avskild och jag har avskilt er från andra folk för att ni ska tillhöra mig. Så att inte äta orena djur är ett sätt att avskilja sig för den evige. Aktiviteten skapar helighet, skapar avskildhet. Så i femte Mosebok 14 och 21 har vi en annan text. Ni ska inte äta något självdött nevela. Det är alltså, han talar till prästfolket här, till judafolket, till Israels folk. Du ska inte äta något självdött. Någon som har dött av sig själv. Du må ge sådant åt främlingen som bor inom dina portar. Han får äta det. Eller du kan sälja det till utlänningen. Ty du är ett folk som är helgat, avskilt åt Herren i Gud. Du ska inte koka en killing i mjölken från dess mor. Att ha rätt kost, att inte äta vissa djur, att inte äta djur som har dött på ett felaktigt sätt. Ordet nevela har översatt som självdött. Om man frågar rabbinerna, vad betyder ordet nevela? Det är inte bara självdött. Det är sådana djur som inte har dött på ett rätt sätt, som blir Som har haft en viss process när de har dött som inte är lämpligt för att förtäras av det judiska folket. Det behövs en speciella regler för hur ett djur får dödas för att kunna ätas utav judar. Det finns ingen i Sverige, ingen slakt i Sverige som är tillåten för judar. Inga djur som slaktas i Sverige får ätas av judar. Ja, fisk är en annan sak. Fyrfota djur. Fisk får ätas när den har fjäll och fenor. Så kan fiskarna ätas. Till och med råa är det tillåtet att äta. Och sill är ju rå fisk.
Så de judar som är praktiserande judar i Sverige, de måste in...
Alla judar i Sverige som ska följa de regler som Toran har lagt upp måste importera kött som är slaktat på rätt sätt. Annars bryter de mot Torah. Och blir inte avskilda längre. Så Torah ger strikta regler för vad man får äta och vad man inte får äta. Femte Mosebok 28:9. Herren ska upphöja det till ett avskilt folk åt sig, så som han med ed har lovat dig. Om du håller Herren din Guds bud och vandrar på hans vägar. Han ska upphöja dig om du håller hans bud. Och du ska bli ett avskilt folk, ett heligt folk. Så just att lyda buden gör att man blir avskild. Aktiviteten skapar avskildhet. Så det är inte bara att säga, nu överlämnar jag mig åt dig Herre. Nu ger jag dig min kropp, min tunga, mina ögon, min mun och allt vad jag har. Och mina pengar, allting till dig. Och sen gör du ingenting. Då har du inte avskilt dig åt Herre. Du måste göra någonting. Hur ska man göra då? Ja, då till exempel Då går man upp på morgonen tidigare än andra. Och så ber man. Och då tar man en tid på morgonen och gör någonting. Man ber. Och då på ett sätt så kommer man närmare Herren. Vad gör man också? Jo, man tänker på hur man... det finns ju massor med bud som vi har i skrifterna som avskiljer oss. Jag ska inte gå in mer på detalj, utan bara sammanfatta det vi har sagt. Prästtjänsten i templet ger prästerna rätt att vara nära Herren. För att vara nära Herren så krävs det renhet. Det krävs att man är klädd på ett rätt sätt. Det krävs att man är smord. Och på så sätt har man blivit insatt i en tjänst och fått ett uppdrag. Och blivit avskild för att tjänstgöra inför Herrens ansikte. Låt oss be. Herre, dina ögon överför hela jorden. För att du med din kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt dig. Du har visat ditt folk Israel de principer som gäller för att vara nära dig. Vi ber att du lär oss att förstå de här principerna på rätt sätt. Vi ber att du lär oss att leva i renhet. Att vi förstår Torahens ord, för det här gäller inte bara judar, det är en principer som gäller för alla de som vill vara nära dig. Att vi förstår vad som är välbehagligt i våra klädesplagg och i det sättet vi utsmyckar oss själva. Vad som tillhör det som är avskilt heligt, vad som tillhör dig. Lär oss att avskilja våra liv. Handla så att vi lever avskilt. Och kan leva i tjänst för dig dag och natt i ditt himmelska tempel. Lär oss att förstå vad som gäller för icke-judar. Utav de principer som du har dratt upp som riktlinjer för judarna. Ge oss mycket visdom, förstånd, barmhärtighet, kärlek. Tack för din underbara nåd. Lyft upp ditt folk på en högre nivå. Rena oss från orena andar. Orena andar som har haft tillträde. Därför att vi har släppt in orenhet och inte vetat riktigt hur vi ska bete oss. Vi ber om renhet, Herre. Tack att när vi renar den fysiska världen så finns det ett blod som renar i den andliga världen. Tack för Jeshuas blod som renar i den andliga världen. När vi renar våra kroppar i den fysiska världen. Vi ber att vi ska bli bestänkta med Jeshuas blod. Att du tar bort all moralisk orenhet hos oss. Renar alla synder i våra liv. Ta bort dem. ber om renhet, höghet, ett majestätiskt folk som kan visa Sverige vägen till ett rent gudstjänstliv där din närvaro kan vila och inte bara besöka utan ständigt röra sig här. Uppenbara ditt rikes makt, din kraft. Låt inte dina änglar finna något som är obehagligt i våra hem, våra liv. Utan låt det stämma överens med himmelen, så att himmelen kan känna sig hemma på jorden.